Det här är novellen i P1 och vi ska lyssna till en nyskriven novell av Caroline Ringskog Ferrada Noli. Här är ett hörnkontor över parken i uppläsning av Sanna Sundqvist.
Det finns ett nepo babykärlekspar i Stockholm som jag lärde känna på Biskops Arnö. De var inte ihop då, de blev ihop då. Gifte sig till och med. Inte där ute i spenaten. I stadshuset hade festen i tjejens, Disas bonusfarsas ateljé, som sjukt nog ligger uppe på Åseberget. Nej, alltså det är inte sjukt med ateljé på Åseberget. Det sjuka är att det är Hasse och Tages gamla skrivalya. En röd liten stuga med blommande sirener och utsikt över Stockholms inlopp. Alla tyckte de var helt tokiga. Men finns det något mer icke-radikalt radikalt än att gifta sig ungt? Ett ställningstagande. Men för vad? Jag såg ingen flygplansvinge där någon limmade fast sig. De var inte ens gravida och skulle bli tvungna att offra sin ungdom eller så. Om den politiska aktionen var att ha jättetrevligt lyckades de. Det var verkligen en trevlig fest. På höstterminen satt de efter lektionen i den upplösta ringen på det vitmålade plankgolvet i raggsockor. Vet inte vem av dem som började med att först ta på sig raggsockor. Men varje dag inför varje textsamtal tog de av sig skorna och på sig raggsockorna. De stickade strumporna fungerade som forna bögars näsdukar. De signalerade för varann inför oss alla att de var varandras typer. Att de ville ha sex. Med varann antar jag. Det var genant. Grabben Nils raggade på Disa genom att bjuda på grönt japanskt riste. Det här sammanföll med att grönt te började bli trendigt. Det spektakulära var att han la otroligt få teblad i koppen. Han la liksom en flaga i vardera kopp. Jag som verkligen älskar te och länge varit indrucken på genmaicha vet och visste då att man måste i alla fall fylla en halv tekula för att det ska vara gynnsamt. Disa fick ett puffat riskorn och ett teblad. Jag sa inget såklart. Men jag kan inte få ur bilden av dessa enstaka flingor i det varma vattnet. Och egentligen, det kanske inte var så farligt. Han var spektakulärt snål. Excentriskt snål. Det kan man väl få vara. Men grejen är att hans sätt att spara in på henne var inte bara en detalj i deras större berättelse, utan det var deras berättelse. Jag hade inte träffat Disa på länge när vi sågs över en lunch på Tokyo Diner i Hötorgshallen. Allt var som det skulle, men när vi skulle beställa tog hon bara 4 bitar. Det var konstigt att inte ta sashimi som alla normala bantande unga kvinnor gjorde. Men framförallt var det att hon förklarade att hon och Nils hade gemensam ekonomi och han blev skitarg om hon köpte något. Hon skrattade när hon sa det. Innan de blev ihop hade Disa alltid snygga kläder. Hon var chic. Lätt snyggast i klassen. Ja, kanske på hela skolan. Kanske i hela Stockholm. Eller i alla fall Södermalm. Och visst, genom åren hade jag väl lite lågintensivt lagt märke till hur hon klätt sig sämre och sämre. Billigt polyesterskit. Näst senaste snitt på jeans. Nu satt hon i en chockrosa klänning med puffarm och volang. Jag kände igen den. Den gick att köpa överallt på en av de stora kedjorna för ungefär 7 år sedan. Samtidigt som Nils utövade olika materialsporter. Förutom tennis spelade han också numera golf. Men det mest smärtsamma att se var att medan hon såg ut som skit var han så otroligt välklädd och gick omkring i lena italienska mockaskor. Jag hade själv zoomat in på dem på Instagram. Jag tyckte synd om henne, men samtidigt spirade något annat inom mig. Känslan var närmast njutbar. De var så rika på kulturellt kapital, men ändå kom de inte undan sån här banal misär. Disas statusfall fick mig att må bättre. Men vem var jag som njöt av folks smärta? Skitsamma. Hennes mamma var med i 10-gruppen och Nils stod i rätt nedstigande led från Ingmar Bergman. Men vem gjorde inte det för sig? Jag visste kanske 4 stycken. På tuben verkar det vara någon match på gång med tanke på passagerarnas grönvita attribut. De har tagit ifrån oss allt, sa en stor man till en smal man. Det enda vi har kvar är Hammarby. Han talade till sin kompis som darrade i smala jeans och en relativt välvårdad frisyr, inte alls förknippad med huligankultur. Han hade förutom Hammarbyhalsduk en tunn silverring i ena örat, sån som människor som lyssnade på The Cure hade på 90-talet. 60-talist. Han sände ut känslan arkitekt utan jobb. Hans polare var cirka 20 år yngre. Ölmage och ögon som rullade runt i ansiktet. Rätt lik en enarmad bandit. Utan att titta på sin Deprock Bayern supportervän radade han upp saker som de hade tagit ifrån dem. Däribland kaffe. Men vi har Bayern, svarade arkitekten. Hammarby, skrek stora bajaren. Det var vår i luften. På medis gick pundarna och sög in kinderna i brist på annat ovan jord. Inflyttade rika smålänningar hade AV medan de tittade på hemlösa som pissade ner sig och sprang ifrån väktare. En lodis tipsade mig om att de delade ut gratis korv på torget. Jag tackade men förklarade att jag hann tyvärr inte. Varpå han körde sån tugg om att tid är inte något man har utan något man tar. Det finns något autonomt med alkoholism. En slags självtillräcklighet. Han med sjukdomen behöver inte mig. Han har sitt mjuka hölje, sitt Virginia Woolfska egna rum utan att knappt äga en bostad. Där inne är det gott att vara. I hans värld är valutan alkohol och där inne finns enbart den valutan. Behovet stillas inte av en annan människa utan av ett tyst medel som inte kräver något tillbaka. Vad är en människa med tankar, känslor och oro mot en vätska som bara ger? Ingen människa kan tävla mot det. Till och med en duktig medberoende människa är mindre attraktiv än Josen. Min syster hade varit full hela tiden. Det fick inte jag reda på förrän hon dog. Hon hade haft ett så bra jobb. Chef på kanske det tjusigaste förlaget i Sverige. Hon hade ett eget kontor och i kontoret hade hon ett barskåp. Alla älskade henne. Kollegor, släkt, bonusfamilj, jag. Hon hade en underbar familj med underbara barn och man och hus. Hon var alltid glad. Alltid, alltid glad. Hon var så attraktiv. Men sanningen är att hon hade varit full hela tiden. Alltså hela tiden. Hon drack varje dag, hela tiden. Varje dag hemma, varje dag på semestern, när hon körde bil. Hon var aldrig inte full. Men en underbar människa. Lycklig, ljuvlig, charmig, rik, snäll. Hon var inte som ett sånt fyllo som ska svära och skrika och bråka. Att hennes alkoholism var så fungerande var för att det inte hade blivit trendigt med öppna kontorslandskap än. Hon hade hörnkontoret, såg ut över parken. Hon var jurist i grunden och alla jurister tror det är helt så Mad Men med ett retro barskåp. Hon kunde blanda drinkar med amerikanska namn och det var så ovanligt med en kvinna som kunde det. Lika ovanligt med en kvinna som var chef och tjänade pengar. Då var det hela romantiskt på något sätt. Jag hade bestämt träff med hennes dotter, Emma. Vi var nästan jämnåriga. Eller jag är 8 år äldre, men vi är båda barnlösa 30-någonting. Men hon fortfarande på rätt sida om ungdomen. Hela hon var som ett vapen där hon stod, lutad över hovmästarbåset. Senig kropp i en vit, stärkt fodralklänning. Svart hår. Det var så snyggt med fräknar och svart hår. Jag har tänkt på en sak med mamma, sa hon, när vi slutligen satt ner vid bordet. Vi drack vitt kallt vin. Vadå? Frågade jag. Alla säger ju alltid att det var så svårt att förstå att mamma hade problem för att hon aldrig ändrade personlighet. Men tänk, så var det hon gjorde. Vadå? Ändrade personlighet, sa Emma triumferande. Grejen är att hon kanske alltid ändrat den. Hon var alltid någon annan. Det är det. Man vet inte. Det är en hemlighet. De är så lyckliga där inne fast alla utanför skakar på huvudet åt dem eller som i min systers fall ler och älskar dem. Jag tänkte på mannen jag träffade. Min snygga, lyckliga, autonoma man. Var att vara man och att vara alkis samma sak? Någonting kvinnor bara kan vara utanför. Ett gäng man själv inte får tillgång till. Mannens väsen, alltså essensen, är inte det också alkisens? Självständig och självgod med en stridström av tvärsäkert skitsnack. Det är klart att man dras till det. Man vill in där, bli dubbad, en ellips i dens bana. Kanske gällde det bara min man, men jag ville gärna tänka att detta var alla män. Annars låg en tyngd på mig, en kvardröjande fråga om att lämna. Det är något med sminkade barn som är särskilt hjärtskärande. Det är något särskilt hjärtskärande med barn som är tjockare än sin mamma. Man fattar att något är fel. Så som Northwest är tjockare än Kim Kardashian. Och så som ett sminkat barn framför mig på tunnelbanan tillbaka var tjockare än sin unga utmärglade mor. Modern var smal på det sätt man blir av tjack. Modern grät och talade i telefon. Han tvingade mig att sova på golvet, sa hon i luren. Vid henne stod det till synes 12-åriga barnet. Det var ju vårkväll, men barnet hade sån kort dunjacka och bootcut jeans som alla flickor i Stockholm hade haft hela vintern, avslöjad i hemlöshet då kläderna varningen fel i säsong. Håret i nacken var oborstat, som att den enda som ser henne är en spegel. Jag vet inte vad vi ska sova i natt, sa mamman i telefonen. Var barnet okej? Helt ärligt verkade hon vara i fara. Resten av resan satt jag och tänkte på om jag skulle fråga, men om jag la mig i skulle mamman kanske straffa barnet. Vi rullade in på Gullmars. Mamma, 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 sa 12-åringen. Flickan tog sin mamma under armbågen, allt jämt medan mamman nu grät i luren. Vi ska av, viskade flickan. Dottern bar på en ryggsäck och en matkasse från Hemköp. Hon föste sin mamma ur vagnen. Hon nynnade på en låt. Jag kände igen låten. Det var en supernormal låt av Taylor Swift. Flickan hade genomskinligt läppglans och log liksom mot ingen som om hon var med i en film. Mamman skulle inte dumpa den där anonyme pojkvännen som hade utsatt henne och i förlängningen barnet. Hon skulle återvända, kanske redan i natt. Det kanske låter lättsinnigt, men jag visste det för att jag hade själv ett uselt förhållande. Han skulle till och med kunna slå mig. Det hade han gärna fått göra förresten, bara han tog i mig. Mannen jag är ihop med är den som på allvar uttalat att män är bättre än kvinnor. Implicit betyder det att han tycker att han är bättre än jag. Vi, han talade i vi-form, har byggt alla vägar, alla hus, alla broar, alla flygplan, sa han. Själv jobbade han i en second hand affär på Södermalm. De sålde prylar, kläder och gamla möbler till överpris. Att jobba där var rent och skärt självhat. Han hatade vintage. Han hatade ordet vintage. Och han hatade folk som la pengar på vintage. Men det måste erkännas, sa han. Det var en brudmagnet. Halvunga kvinnor som jag själv, som kanske inte hade man och barn, men en lyckad karriär, alltså hade pengar, var huvudsakliga målgruppen. Enligt honom ville de alla ligga med honom, och han hatade dem alla för det. Det resulterade i att han gick på många dejter, och när jag tänker på det var jag ändå tacksam att han fastnat för just mig. Enligt TikTok uppfyllde förhållandet alla kriterier på emotionell misshandel och han på manlig borderline. Manlig borderline existerar tydligen och manifesteras genom att mannen i fråga ibland gillar en och ibland inte. Och är kusligt likt att bara klassiskt inte vara kär. Den tanken susar i huvudet som efter en smäll. Som sagt hade jag föredragit en smäll. Morgonen efter en av de första gångerna vi hade gått hem ihop hade han suttit på min trapp och väntat på mig. Och medan jag höll på att låsa upp min cykel frågade han om jag ville bli tillsammans. Jag hade liksom fastnat på marken. Jag fick inte upp låset. Från att sitta på huk satte jag mig bara på rumpan. Ja, sa jag. Fast det inte var stämningen att jag skulle säga ja. Han sa inget. Du då? La jag därför till. Nej, svarade han lugnt. Vill du inte? Nej. Varför? Frågade jag, fast ingen någonsin har kunnat svara på varför förutom att man bara inte vill. För att du inte är kär i mig, sa jag för att hjälpa honom med alternativ. Förvissningen om att det fanns en botten någonstans lugnade mig. Nej, sa han igen. På kvällen smsade jag och frågade om han ville ses. Han sa nej. Men jag frågade om och om igen tills han sa ja. Jag hade nämnt ordet closure, men jag hade inga som helst planer på att avsluta. Det här var en början, och tips till alla, det funkar. Efter det har vi så kallat hängt, som han kallar det, men vi är alltså regelrätt ihop. Efter en tid som kärlekspar bestämde jag mig för att ta upp att eventuellt förelåg emotionell misshandel. Vi sågs på en ny vinbar på Södermalm. Jag hade gruvat mig för samtalet. försökt stärka mig genom att i timtal se allt på sökningen Red Flags på TikTok. Jag visste allt om narcissism, inverterad narcissism, undvikande anknytning, bristande affektreglering, giftiga relationer och manlig emotionell instabil personlighetsstörning. Och när vi till slut sågs hade jag inga problem med att formulera mig. Kanske hjälpte det också att alla gästerna på vinbaren var kvinnor. Tjejer älskar verkligen vinbarer och små hala mandlar och små rätter som gör att man inte blir mätt, men smal och full. Min man, som är en relativt intellektuell man, avfärdade inte anklagelserna bara för att de handlade om honom. Tvärtom fångade det hans intresse. Vi kom närmare vad jag fick beskriva hans psyke. Han lyssnade noga. När jag var klar kom han med sitt omdöme. Nej, han misshandlade inte mig emotionellt. Det var jag som hade fått honom att dra gränser gentemot mig för att jag var för klängig. Och där måste jag ge honom rätt. Min största skräck var att han skulle överge mig och jag gillade att bokstavligen hålla i hans arm för att motverka att världen skulle gå under. Jag hatade att vara kvinna och jag hatade att ljuga. Och att ljuga fick mig att känna mig ännu mer kvinnlig. Men när han sa att han inte ville ha barn svarade jag, men gud, inte jag heller. Fast jag verkligen ville just det. Det hela var lite av en stämningsdödare. Varför blev du ihop med mig? Frågade jag för att liksom regissera in en romantik. Ja, jag tyckte väl att du var snygg, svarade han. Och nu då? Frågade jag. Nej, jag tycker inte du är snygg. Inte? Frågade jag och hoppades att han skulle ändra sig. Inte snygg, snygg. Han gjorde kaninöron runt snygg. Det är bara bögar som tycker om snygga kvinnor. Leonardo DiCaprio? Bög. Giselle Bündchen är jättevacker. Hon är tjusig, ståtlig. Jag är inte bög. Din runkfantasi då? Han hade beskrivit hur han i sitt inre har en grön exitskylt. Hur han äntrar en grönskande värld där det finns gymhörna och öl hängandes i flaskor i frodiga ekar och bara grabbar, grabbar, grabbar och hockey, fotboll och musik. Han fattar själv att detta framstår som rätt så bögigt. Jag runkar fortfarande till kvinnor, upprepar han som ett mantra. Jag har aldrig velat ligga med en man och i mina fantasier ser kvinnor ut som kvinnor, försäkrade han. Han menade tjock. Han blev stressad av kvinnor som såg ut för mycket som barn, berättade han. Han var riktigt självgod i sina fantasier om kurviga damer. I riktiga livet såg kvinnorna han dejtade inte alls ut så. Jag kanske var ful, men jag var smal. Du vill inte vara snygg, sa han efter att vi talat om hans fantasi ett tag. Inga killar gillar snygga tjejer. Gör de inte? Undrade jag. Nej, sa han och tittade mig i ögonen. Jag var öppen för att de inte gjorde det och blev genast glad. Vi drack ett helt otroligt ljust rött vin och efter 4 glas var betalade vi. Eller jag gjorde det. Han lät alltid sina dejter betala. Han resonerade så att det var rättvist för gengäld fick kvinnorna vara med honom. Jag är priset, sa han. Han hade rätt. Han var priset. På natten vaknade jag av en duns. Bredvid mig var det tomt. Jag gick upp och fann honom sovandes på tröskeln mellan köket och hallen, liksom upp och ner. Utan kudde men på en plastpåse med städgrejer under huvudet. På diskbänken stod en kavaflaska jag fått i födelsedagspresent med det blekrosa krusade snöret allt jämnt runt flaskhalsen. Han drack väldigt mycket och väldigt ofta själv. Jag väckte honom och frågade vad han gjorde, i brist på bättre sak att fråga. Han sa att all kärlek var borta. Faktum var att han hatade mig. Inte hatade, han äcklades av mig och sa att hans liv var bättre utan mig och att fast vi inte hade något var det slut på vad man nu ska kalla det här, sa han och tittade omkring på gatskenet som speglades i parkettgolvet. Jag hatade parkettgolvet, men det var en hyresrätt och då kan man inte välja sånt. Jag började gråta och gick och la mig och han gick upp, somnade om, ljudligt snarkande bredvid mig. Han skulle ha glömt allt nästa dag. Det gjorde han alltid. På mobilen förstod jag att Disa och Nils skulle skilja sig. Disa hade skrivit en post om hur hon älskade Nils fortfarande mest och hur han lärt henne om livet, men att detta också var livet, bla bla bla. Och under tog det aldrig slut på röda hjärtan från olika mer eller mindre kända personer i kultursvängen. Min kortvariga lycka till följd av Nils banala ekonomiska våld var som bortblåst. Jag kan inte fatta att Disa skulle få slippa sin man. Vissa tjejer får verkligen allt.
Du har hört Sanna Sundqvist läsa Ett hörnkontor över parken av Caroline Ringskog Ferrada Noli. Och om du vill höra fler specialskrivna noveller, då kan du hjärtmarkera avsnittet i appen Sveriges Radio. Och då får du veta när en ny novell finns att lyssna på. You have to stand perfectly still. You have to close your eyes. And when I'm finished, I don't believe you can go. Promises of love.